Så kul att få se alla er igen. Det är ju sommar fortfarande och det är en tid av förskingring. Vi åker iväg på semestrar och vi har olika saker för oss och församlingen träffas inte riktigt i sin helhet. Men nu är våran familj tillbaka i alla fall och jag gläds otroligt mycket av att få se er igen. Och det känns som att många är här och att vi börjar samla ihop oss inför höstterminen igen. Det är en spännande hösttermin som vi går till mötes. Och jag är så glad att få dela den med er alla. Gud är god. Och mycket kommer att hända. Så låt oss hålla fast i honom. Låt oss förtrösta på honom. Glädjas i honom. Hörrni, under sommaren så kör vi ju en predikoserie. Eller vi fortsätter en predikoserie som vi har gjort tidigare somrar också. Utifrån de texter som vi citerar i vårt församlingsförbund. Och då kanske någon undrar, vad är ett församlingsförbund? Ja, i vår församling så följer vi en gammal tradition att som församling dels hålla sig till en trosbekännelse. En trosbekännelse är någonting som sätter upp ramar för vad församlingen tror. Man kan inte komma in i församlingen och tro vad som helst, utan vi binds samman av en gemensam tro. Och den tron, inte i sin helhet, men ramarna sätts upp i en trosbekännelse. Men vi följer också traditionen att använda oss av ett församlingsförbund. Ett församlingsförbund är en text som sammanfattar, återigen, det är inte en uttömmande liksom beskrivning, utan det är en sammanfattning av Bibelns undervisning om hur vi ska leva tillsammans som kristna. Så vi tar alltså fasta på Bibelns bud, och när vi blir medlemmar i församlingen så ger vi varandra ett löfte att vi i allt ska eftersträva att leva efter dessa bibliska bud i vår gemenskap. Vi tillämpar alla de här bibliska buden, älska varandra och andra saker i vår gemenskap. Så buden får kött och blod här. Och det är ett sätt att påminna oss som medlemmar att vår relation till varandra är en förbundsrelation. En förbundsrelation. Det påminner oss mer om ett äktenskap än det påminner om en konsumentrelation. Ni vet, en konsumtionsrelation, det är någonting som vi har till vår mataffär. I vår mataffär, där är vi konsumenter. Vi är affärens kunder så länge vi tycker att affären levererar den service, det pris och den kvalitet som vi önskar. Men om det dyker upp en annan affär som gör bättre, som erbjuder bättre service, pris och kvalitet, ja, då blir vi kunder där istället. För här är vi konsumenter. Det hör liksom till sakens natur. Det är inget konstigt, det är inget omoraliskt. Det är bara så det fungerar. Men i en förbundsrelation fungerar det inte så. Och det tydligaste exemplet på en förbundsrelation i vårt samhälle är äktenskapet. I äktenskapet kan vi inte bete oss som konsumenter som hela tiden håller ögonen öppna efter en bättre affär. Jag är gift med Anna, men det vore helt bizarrt om jag hela tiden liksom gick och kikade om jag kunde hitta en bättre fru någon annanstans. Det skulle underminera hela äktenskapet. Det är en helt absurd tanke. Själva grunden i ett äktenskap utgörs ju av ett löfte, nämligen löftet om trohet tills döden skiljer oss åt. Så när jag har gett min fru det löftet, så innebär det att jag har stängt alla andra dörrar. Jag behöver liksom inte ens fundera på någonting annat. Det är en stor frihet här, kan jag tillägga. Men det är så det går till. Så det innebär att jag stannar kvar i äktenskapet och bidrar till att arbeta oss igenom de svårigheter som oundvikligen kommer att uppstå i relationen. Och när båda parter i ett äktenskap har en liknande inställning, jag stannar kvar, jag arbetar mig, bidrar till att arbeta oss igenom det här, så kommer någonting fantastiskt att växa fram över årens lopp. Och förstå mig rätt nu här. En församlingsrelation är inte samma sak som en äktenskapsrelation. Man får byta församling. Det är inte det jag säger, att man inte får det. Det är inte samma sak som en skilsmässa. Absolut inte. Men vad jag säger är att församlingsrelationen liknar mer en äktenskapsrelation än den liknar en konsumentrelation. Och hur kan man veta det? Vad får jag dig ifrån? Jo, för att Bibeln ger oss massa vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra i församlingen. Så det är de texterna vi går igenom nu, eller några av de texterna som vi går igenom och tittar på i den här predikoserien. I vårt församlingsförbund så citerar vi ungefär 30 texter. Och under den här sommaren så tror jag att vi har 7, kanske 8, något sånt där som vi tittar på. Och idag tittar vi på Romarbrevet 12 och 10. Så det 12:e kapitlet i Romarbrevet. Paulus har gett en utförlig beskrivning av evangeliet. Han har i 11 kapitel har han gett lära, massa grejer. Men när det 12:e kapitlet kommer så vänder han blad på ett sätt. Han säger därför, alltså på grund av alla de här 11 kapitlen som jag har pratat om tidigare. Därför. Och så börjar han ge mängder av uppmaningar om hur församlingen ska leva. Och här, vänner, finns en övergripande princip i det kristna livet som handlar om att de goda gärningar vi gör, gör vi som ett gensvar på Guds kärlek. Ni vet, i alla andra religioner så gör vi goda gärningar för att förtjäna, för att liksom bygga upp en egen rättfärdighet så vi kan någon gång komma till Gud och säga, titta vad bra jag är. Men så fungerar inte den kristna tron. Där har Gud gjort allting som är gott. Han har gett allting. Och sen så ger vi som ett gensvar. Det är en helt annan typ av psykologi. Så Paulus säger därför, så säger han, vid Guds barmhärtighet, gör det här. Frambär er själva, frambär er kroppar som ett levande och heligt offer. Alltså, om det här är det kristna livet. Det här är den kristna etiken. Om du finner dig själv utan drivkraft, utan vilja att leva det liv som Gud har kallat dig till, att leva till hans ära bland hans folk, om du inte vill frambära dig själv som ett levande och heligt offer, då är det för att du inte har sett på djupet. Du har inte sett vad Jesu Kristi kors handlar om. För när du på djupet förstår någonting av Guds obeskrivliga godhet, hans kärlek som kommer till sitt starkaste och klaraste uttryck på korset, så kommer det att väcka dig till ett gensvar. Du kommer inte att kunna undgå det. Det är en gåva som är så stor att bara en person som är andligt död skulle kunna liksom se den på något sätt, registrera den och inte vilja leva hela sitt liv i tacksamhet till den som har gett gåvan. Det är liksom, gåvan är så stor i sin natur att den liksom kräver ett tack, om du förstår vad jag menar. Och det här är ett avsnitt som är fyllt av olika uppmaningar. Och ibland kan de här uppmaningarna kännas snarlika. Och om man läser för fort så kan det hända att de här uppmaningarna flyter samman. Att de liksom inte riktigt får den kraft som de förtjänar. Men det är ett misstag att läsa det för fort. Man måste ta det försiktigt. Sådana här koncentrerade sammanhang. De här uppmaningarna finns inte här som retoriska repetitioner eller utfyllningar, utan varje uppmaning har sitt eget unika bidrag och visar i olika nyanser av hur det kristna livet tar sig i uttryck då i ljuset av vad Gud har gjort för oss. Så vid Guds barmhärtighet, Gud har gjort allt det här goda, gör det här. Och så får vi massa olika nyanser här. Och i den 9:e versen som jag började läsa här, så står det att vi ska älska varandra uppriktigt. Ordagrant så är det bara två grekiska ord i början på versen. Och det står bara uppriktig kärlek. Kärleken är uppriktig. Så det är en beskrivande mening mer än det är en uppmaning. Paulus börjar helt enkelt med att säga att sann kristen kärlek är uppriktig. Den är genuin. Det är ingenting påklistrat. Det är inte manipulerande eller beräknande. Den kristna kärleken söker alltid det bästa hos sitt objekt. Alltså hos den som är älskad. Och sen ser vi den 9:e versen, kärlekens moraliska natur. Den fortsätter att säga att vi ska avsky det onda och hålla fast vid det goda. Och det innebär att den kristna kärleken inte är detsamma som sentimentalitet. Det är inte ett känslotillstånd. Det finns en moralisk dimension i den kristna kärleken som söker det bästa, det goda hos sitt objekt. Den avskyr det onda och håller fast vid det goda. Så det handlar alltså inte om att vi måste uppmuntra, som ni hör i olika Hollywood-produktioner överallt, liksom, att om du är min vän så måste du bara uppmuntra mig i det här nu. Håll inte på att bråka med mig. Säg bara ja. Nej. Det är inte kristen kärlek. Inte alls. Om vi ser någon, om vi älskar någon, om vi ser att den personen gör någonting som är destruktivt, så säger jag till, så ropar jag. Jag avskyr det till och med. Om någon som jag älskar gör någonting ont, alltså jag kan inte stå och vara tyst och bara se på. Däremot så håller vi fast vid det goda som om livet hängde på det. Och poängen är att i världen så finns det hela tiden en tendens att mot det som är ont, liksom, att vi ska börja kompromissa med det som vi vet är gott, och så ska vi börja liksom, men det är inte så farligt, och så liksom glider vi här. Men Paulus försöker sätta stopp för det. Nej, avsky det som är ont och håll fast vid det goda. I slutet av 1800-talet, jag har fortfarande inte kommit till texten här, men vi kommer dit. I slutet av 1800-talet så fanns det en teolog, en anglikansk präst som heter Edwin Hamilton Gifford. Och han uttryckte det så här: ju mer en far älskar sin son, desto mer hatar han i sin son drinkaren, lögnaren, förrädaren. Det här är ju inget konstigt. Det här förstår vi ju alla. Ju mer jag älskar min son, han sitter ju här, desto mer liksom uppriven blir jag när jag ser hur han hänger sig åt synd. Jag nästan gråter bara vid tanken här. Och det här citatet har jag hämtat ur Becky Pippards bok som heter Hope Has Its Reasons. Hon fortsätter så här. Hon säger: tänk hur vi skulle känna när vi såg någon vi älskar förstöras av destruktiva handlingar eller relationer. Skulle vi gensvara med välvillig tolerans på samma sätt som om det vore en främling? Långt ifrån. Kärlekens motsats är inte ilska. Kärlekens motsats är hat. Och den yttersta formen av hat är likgiltighet. Så kärlek och ilska är inte bara förenliga. De är oskiljaktiga. Anledningen att vi ser att Jesus blir arg är att han är kärleksfull och god. Och om du är kärleksfull och god, så blir också du arg på det som förstör det som du älskar. Så ju mer du älskar din son, desto mer hatar du lögnen i honom. Sen kommer Paulus till den 10:e versen. Och han börjar säga att vi ska vara innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Och det här är ett sånt fantastiskt uttryck. Det skulle utan vidare kunna förtjäna en helt egen predikan. Mer än då. En bok. Men det kan i alla fall vara värt att lyfta fram en liten detalj här innan vi går vidare. Paulus använder ett ord för kärlek som jag tycker är väldigt intressant. Ni vet, vi har olika grekiska ord, olika kärlekar. Först så har vi den vänskapliga kärleken, philos på grekiska. Vi känner igen det ordet, philos. Sen har vi den romantiska kärleken, eros. Det känner vi igen. Och så har vi den gudomliga kärleken, den självuppoffrande, den utgivande kärleken, agape. Och så har vi den familjära tillgivenheten, storge. Storge hamnar lite i skuggan av de andra. De andra har vi hört talas om i det svenska språket. Men storge, det är liksom en liten underdog här. Som jag verkligen, jag gillar den sortens kärlek. Och det är det ordet som Paulus använder här i den 10:e versen. Och den här kärleken har en särskild prakt, storge-kärleken. Därför att alla andra tre kärlekar, de förutsätter någon form av styrka eller kvalitet, antingen hos den som älskar eller hos den som blir älskad. I den självuppoffrande, utgivande kärleken så krävs ju en särskild typ av osjälviskhet hos den som älskar. Gud är stark och därför kan han älska oss villkorslöst. Okej? Filos, den vänskapliga kärleken, och eros, de kräver att det finns någonting attraktivt hos den som blir älskad. Det är därför liksom vi väljer i någon mån våra vänner. Vi väljer vår vem, i någon mån så har jag valt min fru. Det finns andra faktorer som spelar in också. Men jag och min fru har valt varandra därför att vi såg någonting hos varandra. Så det finns någon sorts kvalitet hos varandra som har attraherat oss. Men storke, den är annorlunda. Ursprungligen så talar man om storge. Det var liksom en mors kärlek till sitt barn och barnets kärlek till sin mor. Men sen så breddades det här begreppet så att det är en sorts automatisk kärlek. Ett djupt band som uppstår. Det är en kärlek som förenar sådana som inte har någonting gemensamt. Det är en sorts tillgivenhet som växer fram när vi har råkat hamna i samma sammanhang och lärt oss att inte bara stå ut med varandra utan också att uppskatta varandra på något märkligt sätt. Den sortens tillgivenhet, den kärlek som vidgar oss. Så av all mänsklig kärlek så är det här den mest allmänna. Det här är den minst kinkiga och den mest toleranta. Det säger Paulus. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Och det finns som sagt mycket mer vi skulle kunna säga om den första halvan av den 10:e versen. Men vi måste komma till texten. Jag har hållit på alldeles för länge här. Vi har ju lovat en ganska kort predikan och den kanske kommer bli lite kortare än vanligt. Men nu, vänner, nu kommer vi till andra halvan av den 10:e versen som säger överträffa varandra i ömsesidig aktning. Resten av predikan delas upp i 4 korta punkter. Först ska vi titta på begreppet aktning. Vad betyder det? Sen i den andra punkten ska jag göra en liten parentes. Jag kallar punkten för det börjar i hjärtat. För det tredje så ska vi titta på begreppet överträffa varandra. Och sen i den fjärde punkten kort så ska vi fundera på vad betyder det här för oss. Så, punkt nummer 1. Aktning. Aktning. Vad betyder det? Okej, om vi återigen börjar med grekiska ord här så ser vi att om vi liksom bara slår upp det här ordet så ser vi att det är ett ord som handlar om värde. Värde. Det är ett relativt vanligt ord. Det används 48 eller 50 gånger eller något sånt där i Nya testamentet. Och jag vill bara nämna 3 exempel här. Och alla 3 hämtar jag i första Timoteusbrevet i de 2 sista kapitlen. Så låt oss börja titta på första Timoteusbrevet, kapitel 5. Första Timoteusbrevet, kapitel 5, det är på sidan 1772. Och där tittar vi i den 3:e versen. Här använder Paulus ordet i sin verbform. Och så säger han: hedra änkor, de som verkligen är änkor. Vad menar han här nu då? Jo, han talar om att vi ska visa änkorna i församlingen deras rätta värde. Vi ska erkänna deras rätta värde. Vi ska tillskriva dem det värde som anstår dem. Vi ska inte behandla änkorna som vem som helst. Vi ska erkänna dem och visa dem den respekt som de är värda. Och i det här sammanhanget, som i många andra sammanhang när ordet används, så handlar det om pengar. I nästa vers så säger Paulus: men om en änka har barn eller barnbarn ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud. Så vad Paulus säger är att mödrar som nu är änkor och alltså har väldigt, väldigt små möjligheter i den här kulturen att försörja sig, de ska inte behöva sätta sig och tigga för hela världen, utan ni, först och främst deras barn och barnbarn, men sen också församlingen som helhet, ni ska visa henne det värde som hon har genom att ge henne en regelbunden inkomst så att hon inte behöver sakna någonting. Och sen säger Paulus i vers 17: de äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder, särskilt de som arbetar med predikan och undervisning. Så återigen är det uppenbart att det handlar om ekonomisk ersättning, eftersom Paulus säger sen i nästa vers, skriften säger du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Så han säger att vi ska visa en sorts rättmätig respekt och heder till dessa kategorier av personer, vilket återigen kommer att uttrycka sig i de här fallen i ekonomisk ersättning. Sen säger Paulus i det sjätte kapitlet, vers 1: alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas. Så vi har alltså änkor som ska hedras. Vi har församlingens herdar och lärare som är värda dubbel heder. Och här har vi slavarnas herrar som ska anses värda all heder. Och i det här sista fallet så handlar det ju inte om ekonomisk ersättning, eftersom en slav eller en tjänare, en arbetstagare, betalar ju inte sin chef pengar. Utan det handlar om en annan typ av heder här som ska visas. Det är en bemärkelse av respekt och värde. Slavarnas herrar är värda all respekt, även om de är onda. Märkligt. Så det är det här ordet som Paulus använder i Romarbrevet 12 när han säger att vi ska överträffa varandra i ömsesidig aktning. Så det handlar om att se och erkänna, alltså i konkreta uttryck, varandras verkliga värde. Inte bara låta det stanna vid en teoretisk förståelse, jag vet att Gud älskar dig, utan att också låta det få konkreta uttryck i våra liv. Det är första punkten. Vi tar med oss det. Gör en liten parentes nu. Går in i den andra punkten. För innan vi går vidare så måste vi förstå att det här med att visa aktning, det är någonting som börjar i varje persons hjärta. Det börjar med hur jag innerst inne ser på mig själv och på de här personerna som jag i församlingen kallar för bröder och systrar. Och sen, eftersom vi har tillskrivit de här personerna ett värde, så kommer det att manifestera sig i handlingar. Så ett övertydligt exempel här. Tänk dig en buss. En full buss. Proppfull buss. Varje plats är upptagen. Sittplatser och alla bättre ståplatser. Det finns lite plats i bussen så du kan tränga dig fram om du behöver gå av eller sådär. Men i övrigt är den full. Och så sitter det, eller förlåt, så kliver det på en äldre dam. Hon kan gå själv. Hon är så stark, men inte mycket mer. Hon tränger sig fram i gången och så stannar hon till vid, hon liksom försöker få fatt i någonting som hon kan hålla sig i, precis där sitter två unga tjejer med sina mobiltelefoner. Jag är säker på att ni har sett det här allihopa. Och så kör bussen iväg med ett ryck och damen försöker hålla balansen så gott hon kan, och hon står och vinglar tillsammans med alla andra. Okej, vad är det som händer här? Jo, alla andra på bussen, åtminstone alla som sitter någorlunda nära damen, de fattar ett beslut. Vem är viktigast? Hon eller jag? Och de här unga tjejerna som satt där, de kanske inte just tänkte de orden för sig själva, vem är viktigast, hon eller jag, och liksom gjorde en beräkning. Men det är ändå samma process som sker här. Deras vägran att ge upp sin plats till den äldre damen visar att deras uppfattning om deras eget värde är högre än hur de såg på henne. Någonstans så kokar det ner till att jag är viktigare än henne. Därför sitter jag kvar. Om jag anser mig själv viktigare än henne så kommer jag inte att ge upp min plats. Den yttre handlingen är en utkomst av vad som finns i hjärtat. Det är den här principen som Paulus är ute efter. Att i varje situation som uppstår i församlingen så gör vi en sorts beräkning. Vi ställer oss frågan, vem är viktigast? Vems behov är viktigast? Är mina eller hennes behov viktigast? Och så ser vi på varandra med Guds ögon. Och vi ser att varje person i församlingen är en person som är köpt med Guds eget blod. Ovärderlig och älskad av Gud själv. Och så handlar vi utifrån det. Vi tar hand om varandra som om vi vore ägg. Det är ett uttryck som jag fick lära mig, som Anna och jag fick lära oss när vi var i Etiopien. De sa att vi ska ta hand om er som ni är ägg. Och det är en ganska rolig bild tycker jag. Och problemet här nu då är förstås vad synden har gjort med oss. För synden har gjort oss självupptagna, inkrökta i oss själva. I våra liv så fäster vi en sån vikt vid oss själva att alla andra hamnar i periferin. Eller så att alla andra kanske måste användas som medel för mig så att jag kan uppnå mina mål. Och det leder oss ju förstås till en samvetsfråga här. Hur ser du, om du frågar dig själv liksom, genom samvetets alla barriärer här, hur ser du på dina bröder och systrar i församlingen? Är de mest till besvär för dig? Är de medel för dig så att du kan liksom få dina grejer gjorda, dina mål nådda? Eller har de ett verkligt inneboende värde som fordrar att erkännas i tanke och handling? I första Korintierbrevet 11. Och vänner, jag vill inte låta... Jag måste ställa frågan därför att texten kräver det. Men jag vill inte låta... Jag fiskar inte efter någonting här. Jag är förundrad och förälskad i vilken osjälviskhet och vilken självuppoffring som finns i den här församlingen. Så jag menar ingenting dolt här. Utan låt oss ta den här texten. Låt oss träffas av den här texten. Första Korintierbrevet 11 så talar Paulus om kärleksmåltiderna som församlingen firar tillsammans. De brukade börja med en måltid, en festmåltid, och sen kulminerade den i att de firade Herrens måltid tillsammans. Men Paulus i det här kapitlet klandrar ju församlingen för att de inte väntar på varandra. För att det verkar som att vissa i församlingen inte brydde sig om att andra i församlingen inte ens hade mat. Det verkar ha varit någon sorts knytkalas. Och så sitter vissa, ett litet kompisgäng i ena hörnet och festar och har det bra. Och så kommer några andra in från jobbet och är utmattade, utfattiga och har ingenting att äta. Och så liksom har vi en helt bizarr situation där församlingen är uppdelad och vissa blir liksom mättare och gladare och drucknare och de sjunger och skrålar och har det bra, och vissa är fortfarande hungriga, och så ska de komma till bordet där liksom församlingens enhet ska uttryckas, och Paulus säger det här är skandal, det här är anledningen till att vissa av er dör, det här är ovärdigt, lägg av. Sluta med det här. Och så för att det handlar om att ni som sitter här borta har det bra. Ni tillskriver inte de andra deras rätta värde. Vad är det som händer? Ni är bara självupptagna. Och tvärtom, det verkar som att det enda som betyder någonting är att du får det du vill ha. Och sen bryr du inte om någon annan. Och sen så kommer han till kapitel 14 och då pratar han om någonting annat. Han talar om andens gåvor. Alltså gåvor som den helige ande ger till hela församlingens uppbyggelse. Och så vad är problemet här då i kapitel 14? Jo, de bråkar igen. De bråkar om vem som har den mest upphöjda positionen i församlingen. Vem som profiterar bäst eller liksom vem som är mest begåvad i församlingen. Och därför verkar det som att det har blivit någon sorts trängsel. Att gudstjänsterna blir röriga och de avbryter varandra. De pratar i munnen på varandra. Och gudstjänsterna helt plötsligt handlar mer om vem som sa vad och vem som gjorde vad än den Gud som de påstår sig tillbe. Och det är det här sammanhanget, i den här röran som Paulus säger, nej, 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 stopp, ni är en kropp, ni är lemmar i samma kropp, ni är ömsesidigt beroende av varandra, lägg av med allt det här, sluta vara så självupptagna, utge er för varandra. Och sen så kommer han till det förkrossande 13 kapitlet som vi kallar kärlekens lov, där han talar om hur kärleken är tålig och mild, inte skrytsam, den söker inte sitt, den beter sig inte illa, den brusar inte upp. En gång så predikade jag första Korintherbrevet 13 i en församling, och jag gjorde bara så bra jag kunde. Jag försökte bara förklara texten i sitt sammanhang. Och det ledde till att två medlemmar lämnade församlingen i protest. Vem är du som ska hålla på att läxa upp mig? Och jag var alldeles förbluffad. Tänkte, men det är en djupt provocerande text. För att den krossar vår egen självupptagenhet. Och den här i Romarbrevet 12:10, det är samma sorts text. Den är livsfarlig i meningen att vårt gamla jag hatar den. Nej, säger Paulus. Ni ska inte tränga ut varandra. Ni ska inte konkurrera med varandra. Ni ska erkänna varandras värde. Ni ska inte avbryta varandra. Nej, ni ska visa varandra aktning. Så vi går tillbaka till texten här nu, den tredje punkten. Paulus säger ju inte bara att vi ska visa aktning mot varandra. Nej, han säger överträffa varandra. Wow! Att överträffa varandra i aktning. Vad betyder överträffa? Återigen, grekiska här. Det är ett sammansatt ord. Det är två delar. Den första delen är pro. Det känner vi igen. Det betyder före. Prolegomena, vad har vi för ord med pro som förståeliga på svenska? Prost. Nej då. Jag kommer inte på någonting nu. Men ni känner igen ordet pro. Och sen har vi ett ord som heter hegeomai som betyder att leda eller att gå före. Så vi har liksom före att gå före. Pro hegeomai, att föregå varandra, att leda varandra, att sträva efter att vara den första. Så det handlar om att vi ska vara ivriga att göra någonting. Och i den iven tävlar vi på något sätt mot varandra om att sätta varandra högst. Att ta ledningen i att sätta dina bröder och systrar främst. Det här är, vänner, det här är inget påklistrat. Paulus sa i den 9:e versen, kärleken är uppriktig. Det handlar om att du har sett någonting monumentalt i ditt liv. Någonting som förändrar hela ditt liv. Du har sett, för det första har du sett djupet av ditt eget fördärv. Du har sett att du är på väg mot helvetet i din egen kraft. Du har sett att du är i desperat behov av en rättfärdighet. Men att den här rättfärdigheten aldrig kan komma ifrån dig själv. Du kan inte arbeta dig till att vara liksom en hygglig person. Det måste komma en rättfärdighet utifrån. Och du har sett att Gud har sett sin enfödde son, sin enda son, den älskade, den fullkomlige, och att denna Kristus gav sig själv, att han föddes som människa, att han levde under samma villkor som vi, han levde under samma frestelser som vi, men han levde varje sekund av sitt liv till Guds ära. Han levde utan synd, men på korset, vänner, så tar han hela straffet för vår synd, och han låter Guds vrede drabba honom själv. Han låter sig själv bli krossad till intet jord. Han som aldrig någonsin har talat en lögn. Han som aldrig någonsin har tänkt en självisk tanke. Han som har blivit missförstådd, hånad och förtalad. Han som i allt satte andra före sig själv. Så istället för fördärv så får du genom tron på honom, genom att förtrösta på honom, du får del av Jesu Kristi eviga liv. Så allt som var ditt, all din död, din synd, ditt fördärv, allt det tog han på sig på korset. Och i utbyte genom tron så ger han allt som är hans. Hans liv, hans rättfärdighet, och du får åtnjuta dig i all evighet. Allt det här har du sett och därför älskar du. Och du älskar uppriktigt. Du älskar Gud och du älskar det folk som tillhör Kristus. Och därför finns det en iver hos dig att sätta dina bröder och systrar före dig själv. Du är ivrig, inte bara utifrån deras, inte bara att se deras värde och att sen handla efter det utifrån det. Utan du är också ivrig att ta ledningen. Att sträva efter att vara den främste i att sätta andra först. Vilken förunderlig tävling. Så vänner, vad betyder det här för oss? När du insisterar, för det är det texten handlar om. När du insisterar på att dina bröder och systrar ska få den främsta platsen. Så innebär det att du på ett mycket konkret och praktiskt sätt förtröstar på Guds suveränitet. När en situation uppstår där du får möjlighet att avstå någonting gott för någon annans skull. Så är du fri att tänka, jag kan visa kärlek mot den här personen. För jag vet att Gud är suverän. Och han kommer inte att glömma mig. Han kommer att ta hand om mig. Alla Guds syften med mitt liv kommer att förverkligas. Och då är jag fri att ge upp de privilegier jag har. Tänk nu om det uppstår en situation där det verkligen kostar någonting. Tänk om vi har två unga män i församlingen som oberoende av varandra upptäcker att de har blivit förälskade i samma flicka. Katastrof. Katastrof. Tänk om det är allvar. Tänk om en av de här skulle kunna gå och säga till sin vän, jag är så förälskad. Men jag kliver åt sidan. Uppvakta henne du och se vad det leder. Det är att visa aktning. Det är att visa aktning. Det är att se att den andra har ett verkligt värde och jag vill erkänna ditt värde. Och nu tar jag ledningen i att sätta dig främst. Jag vet att Gud tar hand om mig. Jag vet inte vad som ska hända, men jag vet att han har mig i sin hand. Och det här, du ser ju hur det här går emot vår naturliga tendens att armbåga oss fram. Världen är full av människor som vill kämpa och sträva efter att få de bästa platserna. Och vi tar till alla tänkbara knep att tränga igenom bruset. Och nu ser vi hur det också verkar bli mer och mer legitimt att misskreditera våra konkurrenter. Jag tänker på valrörelsen här nu. Se hur våra politiska representanter talar om varandra för att välja, för att liksom locka några väljares röster. Misskreditera varandra, förljuga varandra. Och jag vill påstå att den kristna tron har förlorat sin sälta delvis därför att vi som kristna brister i just detta. Nästan alla av oss som har varit kristna i mer än 10 år har egna erfarenheter av upprivande konflikter i en församling. Varför? Ja, det finns läromässiga skäl. Vi har tänkt olika i olika teologiska frågor. Och de här skälen kommer till ytan eftersom vi kanske aldrig skulle ha varit i samma församling från början. Men rent personligt så kan vi nästan alltid, eller om jag ska drista mig att påstå, precis alltid, någonstans däremellan, så går det tillbaka på ett misslyckande att visa varandra aktning. Ett misslyckande att överträffa varandra i aktning. Och istället så tar vi upp världens strategier att skvallra, att felcitera varandra, att medvetet misstolka och misskreditera varandra. Så ska det inte vara i en kristen församling. Så vänner, låt oss förtrösta på Guds suveränitet i praktiken. Om Gud vill att jag ska ha en framträdande plats, ja, han kommer att ge det till mig. Jag behöver inte liksom spänna mig så mycket. Men så långt det kommer an på mig, så tänker jag, precis som jag tänker hålla fast vid min fru, jag tänker älska mina bröder och systrar, och jag tänker tävla med dem om att sätta den andra främst. Jag vill förhålla mig till mina bröder och systrar med ödmjukhet och hålla mina bröder och systrar högre än mig själv. Och jag vill se att era intressen går före mina. Och den stora fienden vi har här är förstås vår egen stolthet. Den här mekanismen inom oss som vi har, som tillskrivit så stort värde. Jag är så viktig att ingen annan får plats. Okej, okay. Innan jag avslutar, jag vill bli så konkret jag någonsin kan här. I vår äldstegrupp så har vi i flera år talat om behovet av diakoner i församlingen. Jag har nämnde Anders inledningsvis. Jag är så tacksam för Anders tjänst. Han har skött den fläckfritt. Han har aldrig någonsin klagat. Han har liksom gått över allt vad som någonsin har förväntats av honom. En diakon är en person i församlingen som får ansvar för ett konkret område. Och på det sättet, ett praktiskt behov. Och på det sättet så blir diakonen en sorts andlig stötdämpare. Därför att om det här praktiska behovet inte sköts ordentligt, så kommer det att skapa konflikter i församlingen. Men eftersom diakonen får ansvaret för ett praktiskt behov, så blir han också en andlig stötdämpare. Han bidrar till församlingens enhet. Och dessutom, för det tredje, så bidrar också diakonen, eftersom han gör de här två första sakerna, att äldste avlastas, så att äldste kan ägna sig mer åt bönen och åt ordet. Så diakonen har den här trefaldiga funktionen, att sköta ett praktiskt område och på det sättet fungera som en andlig stötdämpare i församlingen och därigenom också avlasta äldste. Underbart! Underbart! Och vi har talat om behovet av fler diakoner i församlingen. Och för att vi har flera praktiska behov. Nu funkar allting, därför att vi är fortfarande en ganska nygrundad församling och vi är vana att lösa saker. Vi tar saker på volley och någon sköter allting själv och det finns liksom ett stort engagemang. Men vi har ett behov av att organisera upp det här, så att inte en person bär hela bördan, utan att vi får en organisation som fungerar över tid. Så vi har behov av, vi behöver någon som har ett övergripande ansvar för byggnaden här där vi hyr in oss. Någon som organiserar vaktmästare och ljudtekniker. Vi behöver någon som tar ett övergripande ansvar med vår hemsida. Och allt vad det innebär med ljudinspelningar och videoinspelningar och sånt där. Dessutom så har vi andra praktiska behov. Vi har behov av lärare till söndagsskolan och till andra praktiska grejer. Det finns behov och det finns möjligheter i församlingen att kliva fram och säga: jag tar ansvar för det här. Jag löser det här. Så vi kommer att konkretisera allt det här och lägga fram det på något av höstens församlingsmöte. Men det vore ett fantastiskt tillfälle för oss som församling att öva oss i att överträffa varandra i ömsesidig aktning genom att bära ett praktiskt ansvar som är till hjälp för alla i församlingen. Men nu, avslutningsvis, vänner. Det handlar inte så mycket om enstaka sysslor. De finns där. Det handlar om dem också. Men det är mer en övergripande princip som präglar hela vår gemenskap. Varje gång vi möts, varje samtal. Gud själv uppmanar oss genom aposteln Paulus att överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och det gör vi för att han har älskat oss först. För att han har visat oss aktning fast vi inte var värda det. Låt oss be.